Jag har nog alltid varit en allt eller inget person. Alltid älskat fart och fläkt och sällan tackat nej till roliga upptåg. Är jag glad så är jag jätteglad och är jag ledsen så är jag verkligen ledsen. Ett tag funderade jag på om man kan vara kroniskt deprimerad. Men för att vara helt ärlig så tycker jag att livet varit riktigt orättvist mot mig. Kanske låter jag otroligt bitter, men jag är nog mest besviken och ledsen på livet. Och ja, jag vet, man kan forma sitt liv precis som man vill. Men när livet smäller till så smäller det till ordentligt. Jag har förlorat så många nära och kära alldeles för tidigt i livet. Och givetvis har det påverkat mig och gett mig blandade erfarenheter. När jag var 21 år så dog min pappa i en hjärnblödning. Sen dog mormor, en otroligt stark och viktig person för både mig och min familj. Jag sörjer så mycket som jag inte fick uppleva med dem. Speciellt min pappa. Jag hade velat se honom tillsammans med min dotter Denise. Han hade älskat ihjäl sig i henne. Precis som han gjorde med min brors döttrar. Och efter några års sjukdom så dog även min mamma. Av en slempropp i lungan som inte gick att få bort. Jag var hos henne varenda dag på sjukhuset och nu i efterhand känns det fint. För jag fick så mycket sagt till henne. Men ni vet, åren bara flyger iväg. Men sorgen försvinner inte. Man bara lär sig att man måste leva ändå. Men än idag ogillar jag när man säger, exempelvis på kalas, att nu är alla här. För att för mig saknas tre väldigt viktiga människor som haft en stor betydelse i mitt liv. Där kan vi... running blind.
Far from over, world on your shoulders and all you feel is pain.
13 februari 2024. Klockan var runt 6 på kvällen och jag hade precis ätit undan middagen. Det var sportlov för barnen så det var livat hemma. Jag gick ner till vår undervåning för att titta på ett bord som min sambo höll på att bygga. Jag satte mig bredvid Johan och sen när jag ställde mig upp höll jag på att ramla framåt. Jag tog ett steg till men fick inte med vänsterbenet. Jag blev förbannad och tänkte att fan händer nu? Och jag fick tag i Johan och sa är du får hjälpa mig tillbaka, jag får sätta mig lite. Själv så trodde jag att jag kanske hade fått blodtrycksfall eller någonting. Jag bad i alla fall Johan hjälpa mig så att jag kunde sätta mig igen. Vi satt och pratade en stund för jag kände att jag behövde lugna ner mig. Och då precis började det pirra. Precis som när tandläkarbedövning släpper. I vänstra sidan av halsen och runt munnen. Och då förstod jag direkt. Jag har fått en hjärnblödning. Jag minns när jag vaknade till och jag skulle vända mig om i sjukhussängen. Men det gick inte. Jag kände inte min vänstra sida överhuvudtaget. Det kom sköterskor som berättade vad som hade hänt. Först förstod jag inte, men när det började klarna för mig så bara grät jag. Jag har nog aldrig gråtit så mycket. Paniken var fruktansvärd och jag ville bara hem. Det var det enda jag sa. Jag vill bara hem. Allting kommer gå bra, bara jag får komma hem. Det var 3 personal som hjälpte mig när jag skulle sätta mig upp. För att jag var tvungen att öva på att dricka lite vatten. För de trodde ju att min sväljfunktion inte fungerade. Jag minns att jag föll bakåt i sängen när den ena killen släppte mig. Min kropp var helt lealös och jag kunde inte kontrollera den alls. Jag skulle sträcka på armen men det gick inte. Jag hade fått en massiv hjärnblödning som gjort mig halvsidigt förlamad. Jag såg framför mig hur hela mitt liv bara försvann. Hur ska jag kunna ta hand om en hel familj så här? Och hur ska jag kunna köra bil? Hur ska jag kunna hjälpa Denise som då var 7 år med allt hon behöver? Och i och med hennes relativt grava autism. Det här gjorde mig så ledsen. Och hon, det enda jag tänkte på var att herregud, hon måste ju tro att mamma bara har försvunnit. Hur ska hon förstå? På NIVA-avdelningen där jag var första veckan tills mitt blodtryck sjunkit och allt var stabilt låg andra strokepatienter. Trots min undersköterskeutbildning så har jag aldrig reflekterat över hur olika stroke kan vara beroende på vart det sätter sig i hjärnan. Vilket jag i efterhand förstått att jag inte är ensam om. Men det förstod jag mer om när jag hörde andra som fick åka hem istället för jag. Jag funderade så länge på varför folk fick åka hem mycket tidigare än mig. Men då förstod jag att min stroke är betydligt större än många andras. Varför blev inte jag bättre? Det var så svårt att förstå och jag var så ledsen. På grund av mitt skyhöga blodtryck skulle jag undvika allt som kunde påverka. Jag fick ligga i 30 grader med huvudet men inte mer. Jag minns att jag så gärna ville ringa till min storebror. Men mitt i samtalet kom en sköterska och sa att jag var tvungen att lägga på. Tydligen höjdes mitt blodtryck för att jag var så ledsen och lättad över att prata med honom. Min moster och hennes man, min syster och min sambo hälsade på mig. Och jag kan inte beskriva känslorna när jag såg dem. Helt överväldigande. Tyvärr fick de inte stanna så länge på grund av att mitt blodtryck höjdes igen. Men efter en vecka på NIVA på Sahlgrenska fick jag äntligen åka hem till mitt hemsjukhus KSS i Skövde. Och jag blev så glad. Äntligen skulle jag få träffa Denise. När mitt blodtryck stabiliserades fick jag börja träna mer och mer. Här var det ingen vilopaus. Först fick jag prova liggandes i sängen och göra olika övningar. Försöka lyfta på armen, lyfta på benet. I början funkade det inte alls och jag blev så uppgiven. Men veckorna gick och ju mer jag tränade med den fantastiska fysioterapeuten Sofia som jag fick. Och hennes kollega som var arbetsterapeut. Från väldigt få minuter till timmar tränade vi tillsammans. Jag litade fullständigt på allt som Sofia sa till mig. Att alla övningar hon lät mig göra var för att hon trodde på mig och att jag skulle fixa det. Jag var livrädd. Jag frågade henne till och med en gång. Tror du att jag någonsin kommer kunna gå igen? För då satt jag i rullstol. Jag fick öva på att ta mig från sängen till rullstolen, från rullstol till toaletten och tvärtom och tillbaka och allting. Och hon svarade mig med så självklart, ja, det är klart att du kommer kunna gå igen, men det krävs att vi tränar. Och då visste jag att mitt mål skulle vara att kunna gå utifrån avdelningen när jag blev utskriven. Jag visste aldrig vad Sofia skulle hitta på. Ena dagen fick jag cykla, andra dagen skulle jag öva uppresningar, men framförallt så minns jag att den dagen med hjälp av ett gåbord och tre personal när jag ställde mig upp. Låtsas som att du ska sparka en boll, säger hon till mig. Och jag tänkte bara, men herregud, jag har aldrig sparkat boll i hela mitt liv. Men jag koncentrerade mig och tänkte att jag måste sparka den här bollen som ligger framför mig. Och till slut blev det 10 steg. Och sen när jag satte mig, det var en sån magisk känsla. Så jag började storgråta. Efter totalt 9 veckor fick jag åka hem. Med hjälp av en kvadrant, det är ungefär som en käpp fast med 4 hjälpmedel kan man säga. Och jag var fullständigt livrädd över mitt nya liv. På något vis så vänjer man sig så vid att bo på ett sjukhus. Och allt som kan finnas där som hjälper mig. Och hemma blir allting helt annorlunda igen. Men Johan, min sambo, har varit fantastisk. Han har varit min trygghet och oavsett vår framtid kommer jag alltid känna mig så tacksam över att han funnits där. Det finns såklart andra människor som jag uppskattar och älskar något så oerhört som finns för mig. Speciellt efter mina strokes. För jag fick ju nämligen en stroke till. I februari, nästan på min 2-årsdag, så fick jag min andra stroke. Den slog till i pons. Och pons, där styrs alla sinnena. Hörseln försvann. Över en helg så hörde jag ingenting. De trodde först att jag hade fått kristallsjukan. Men det var det absolut inte. På måndagen efter min magnetröntgen fick jag veta att det var en propp. Jag blev livrädd igen. Jag är så tacksam för precis allt som alla gör för mig och min dotter. För jag skulle aldrig klara en dag utan dem. Speciellt mina syskon, min storebror Robert och min syster Jessica. Vi säger det inte ofta, men jag älskar det så oerhört mycket. Och för att välja en av dessa personer i mitt liv som jag skulle kunna ägna en hel timme åt att prata om, så är det faktiskt min stora syster Jessica. Jag vet ingen roligare och mer omtänksam, hjälpsam och genomsnäll människa. Det finns ingen som jag skrattar så hjärtligt och så gränslöst mycket med än som med henne. Tyvärr har vi blivit krassa genom åren att vi skrattar åt även det mest hemska. För trots allt så har vi gått igenom så mycket tillsammans, så mycket sorg. Att vi liksom har fått vända på allting och göra det till en rolig grej. Det låter hemskt, men det har hjälpt oss genom våra sorger. Vi har gjort så mycket. Hon kommer bli mallig nu, men vår familj hade inte klarat oss utan henne. När jag låg på sjukhuset bodde Denise hos henne. Hon ändrade allting för Denise och min skull. Hon ändrade arbetstider och förlorade inkomst på grund av mig. Jag hade givetvis gjort samma sak för henne. Men jag blev så himla rörd av allt hon styrde upp mitt i en sån här situation. Jag vet hur ledsen och rädd hon var. Men hon är helt klart den bästa människan i hela mitt liv. Och jag varken vill eller skulle fixa en dag utan henne. Är det någon jag någon gång skulle vilja ge i hela världen så är det henne. Och nu är det en låt, den är för dig.
Thank you.
som livet verkligen har lärt mig, det är att man aldrig ska vänta. När min pappa dog när jag var 21 år så tyckte jag att jag fick en sån stor erfarenhet av att vi hade inte gjort så mycket tillsammans. Jag fick aldrig bli vuxen med honom. Det är min största sorg. Därför brukar jag säga till folk när vi pratar om saker, när folk säger att men, jag skulle vilja göra det och jag skulle vilja göra dittan och dattan och jag ska köpa hus i Spanien när jag blir pensionär. Då brukar jag tänka så här att vänta inte. Åk på den där resan. Köp den där grejen du vill ha. Gör det, för att med min erfarenhet nu, jag är halvsidigt förlamad. Jag går på ständig rehab. Jag kan inte göra allting som jag vill idag. Därför tycker jag att vänta inte. Och ett sista tips från mig. Det är ett citat som berör mig varje dag. Du som kan, lev dina vill. Och jag tycker ni ska göra det. Vänta, oavsett ålder, vänta inte. Lev. Jag vill bara säga tack för att ni har lyssnat på mig. Tack för att jag fick vara med här. Det betyder något oerhört mycket för mig. För att någonstans så behöver vi sprida att stroke händer även yngre människor. Människor mitt i livet. Det är viktigt. Och en påminnelse är att ni måste kolla ert blodtryck. För att det, hade jag fått den hjälpen tidigare så hade mitt liv kanske inte sett ut så här idag. Tusen tack för att ni lyssnade. Och skulle ni vilja följa min resa vidare så finns jag på sociala medier. Jag finns på TikTok och där heter jag Marie Leon. Och där har jag lagt upp videor från hur min rehab har sett ut. Från min sjukhustid till idag. Och jag finns även på Instagram. På Marie Stroke Survivor. Jag hoppas att vi ses där. Och till sist, jag har en låt som jag skulle vilja spela för min dotter. Som är mitt största lyckopiller i hela livet. Som gjorde att jag kämpade. Som gjorde att jag tog tag i mitt liv. Och verkligen skulle göra allting för henne. Så den här är till dig, Denise. Jag älskar dig mest av allt i hela världen. Puss på er.
Mayday, mayday, mayday. Help. if you hear me now.